Här börjar baktändning av Staffan Westerlund, inläst av Håkan Julander för Saga. Dedikation till Håkan och Högni. Prolog. I slutet av augusti i Upplandskusten, i synnerhet när det samtidigt är fullmåne, enligt mångas uppfattning mycket vacker. I själva verket är det antagligen då mycket vackert överallt i landet, men Upplandskusten speciellt. För somliga bestäms skönhetsvärlden delvis av kräftkalas. Andra, som vidskepligt tror på kopplingar mellan fiske och månen, planerar att just då ta de många och stora gäddorna vid kusten. Låt vara medan det är ljust. Ytterligare andra tror att de dessa nätter har världen helt och hållet för sig själva. Inte ens det faktum att månen har besökts av människor och att den redan är nedskräpad har särskilt mycket påverkat människornas upplevelser av månskenet eller kontakten med det oändliga. Om man dessutom när nätterna är klara försöker blicka ut i universum ser man stoft från världsrymden falla in i atmosfären. Och det är då som barn ser stjärnfall. Barn kan vara ganska gamla. När båda motorerna hade värmts tillräckligt lossade han bromsarna och gav lite gas. Flygplanet rullade igång, bort från den lilla hangaren där Kenneth, mekanikern, avtecknade sig i den ljusa öppningen. Banljusen sträckte sig ut i mörkret. Molntäcket hade visserligen några små öppningar, men de var just inget annat än svagt upplysta gluggar som nätt och jämnt kunde urskiljas i det svarta, lågt liggande molntäcket. Här på jorden var det mörknat. Han visste att det där uppe var annorlunda, ljust och fritt. Månen hade gått upp en halvtimme tidigare och borde redan lysa på molntäckets översida. Militärflyget skulle inte upp den natten. Luften skulle vara fri. Han skulle få ha världen för sig själv. Hans-Erik Lundgren var snart 50 år gammal. 15 år tidigare tog han flygcertifikat och utvecklade sedan sitt flygande trots att hans lämplighet vid ett par tillfällen ifrågasatts på olika, dock aldrig flygtekniska, grunder. Nattflygning uppskattade han mer än något annat och människorna runt honom kände mycket väl till hans böjelse för ensamma färder. Han kallades därför i flygklubben och på flygfältet tillgivet, ja nästan respektfullt, för spökflygaren, vad annat. Därför tyckte ingen att det var något konstigt i att han skulle ut i natten. Inte ens när det som nu var kräfttider, gäddtider eller tider för universella kontemplationer under himlavalvet. Medan han svängde upp vid banans ände inför starten tänkte han på Kennets rapport om en inkräktare som hade skyndat bort från maskinen när Kenneth kom tillbaka efter sin korta middag i kaféet. Tillsammans hade de undersökt maskinen men såg inget anmärkningsvärt. Så de bestämde sig för att det bara var någon nyfiken figur som inte ville ge sig till känna. Här finns ju heller inte så mycket att stjäla utom radioprylar och sånt, hade också Kenneth konstaterat. Men jag ville ändå tala om att det hade varit någon här. Detta var Hans-Erik Lundgren tacksam för. Kenneth hade vikt sitt mekaniska liv åt flygmaskiner och var en verklig tillgång. Honom kunde alla lita på. Han drog på gas och släppte efter ett par sekunder bromsarna. Banan var mycket jämn för att vara en gräsbana. Planet sköt fart och lättade snabbt. Innan han kommit över ljusen vid startbanans slut girade han i fortsatt stigning upp i mörkret åt vänster. På lite avstånd lyste stan och närmare låg Askinge-infartens gula belysning. Längre bort klippte ljusen på den höga radiomasten. Och snett under honom passerade de fasta röda ljus som markerade den gamla kyrkans torn. Ju högre han steg i den fuktiga luften, desto diffusare ljus kröp upp bakom bryn och spred sig ut efter den allt vidsträcktare horisonten. Ibland klippte vingspetsarnas positionsljus in i lätta dimstråk som han passerade. Efter en tid märktes klippen allt oftare och till slut, när han kommit upp i molnen, oavbrutet. Än en gång granskade han instrumenten, justerade motorvarven något, kontrollerade kabintrycket och bestämde sig sen för att allt var i ordning, att han visste precis var han...